Vi har kommit fram till del 3 i vår intervju med Gunnel Becker om drottning Josefina. Och denna del handlar om det katolska kyrkbygget i Stockholm och i Oslo och hennes liv fram till kröningen. Vi är nu framme på år 1833.
Ja, nu är det alltså 1833 augusti. Stoda har blivit apostolisk vikarie. Och hans stora projekt är att bygga en riktig kyrka, en riktig katolsk kyrka i Stockholm. Och lämna den där gamla usla kyrksalen på Södermalmstorg. Och det är kronprinsessan som blir hans främsta medarbetare. Och hon ställer upp med pengar och idéer och entusiasm och praktiska inskridanden. För Stodach behövde ju pengar. Josefina förser honom med viktiga adresser. Hon hade ju ett stort kontaktnät ute i Europa. Stodach gör insamlingsresor. I juli 1835 till exempel så låter Ludvig den första kung i Bayern utfärda ett dekret att kollekt ska upptas i alla kyrkor i hela Bayern för det katolska kyrkbygget i Stockholm. Ludvig den första var Josefinas morbror. Men hon hjälpte också med egna gåvor och pengar och annan praktisk hjälp. Stora kunde ju så småningom köpa tomt där han lämnade in ritningar för en kyrka. Ritningarna underkändes. Förmodligen hade han vänt sig till en vanlig byggmästare. Det var vanligt på den tiden och billigare. Men ritningar underkändes alltså. En person från hovet, helt klart kronprinsessan, tog tag i det hela, vände sig till den främsta arkitekten i Stockholm, Fredrik Blom, som åtog sig att göra nya ritningar. Och så skedde det också. Och bygget kom igång. 1836 är vi nu på. Sommaren 1836 kommer Josefinas bror Max till Stockholm och lägger grundstenen till bygget. Och året därpå, den 17 september 1837, invigs Sankta Eugenia kyrka. Det var den första nybyggda katolska kyrkan i Sverige efter reformationen. Det hela recenserades faktiskt välvilligt i Stockholms tidningar, där man påpekade bland annat att Stodach, apostoliska vikarien, predikade på en nästan felfri svenska. Han var mycket skicklig språkman. Förmodligen var det också han som hade undervisat Josefina, som också talade en utmärkt svenska. Josefina var mycket lycklig när den här kyrkan hade invigts. Och redan 1 oktober, kyrkan invigs alltså 16 september, så skrev hon ett brev till den dåvarande påven, han heter Gregorius den 16, och berättade om allt sammans. Hon ger Stoda hela äran. Och betonar hur han hade offrat tempo e salute, hon skrev på italienska, för det här kyrkbygget. Men själv hade hon verkligen också offrat mycket tid och kraft och insatser av olika slag. Och det under en mycket svår period i hennes liv. Oscar var nämligen otrogen igen. Jacquette Löwenhielm var visserligen borta, men hon hade efterträtts av Emilie Högqvist, en sångerska artist som Oscar hade en mycket djupgående förbindelse med, och det var helt öppet och bekant. Och man vet att Josefina till exempel, hon stod i sitt fönster på Stockholms slott och såg över till Emilie Högqvist upplysta fönster på Fredsgatan, en våning som Oscar hade inrett, och hon visste att Oscar var där. Hon gick som genom eld, skrev Stoda. Ändå så arbetar hon under den här tiden så intensivt för att få den här första kyrkan i hamn.
Vem valde namnet Sankta Eugenia?
Det valdes av olika skäl. Dels så var det en helgonfest just på det datumet. Det finns ett helgon som är ganska obekant från tidig medeltid som heter Eugenia. Men Eugenia var också ett släktnamn. Det var ett av Josefinas egna namn. Och hennes far hette ju Eugen. Och till och med drottning Desideria hade namnet Eugenia bland sina tillnamn.
Mötte kronprinsessan Josefina motstånd till sitt katolska engagemang i hovet? Eller?
Det gjorde hon naturligtvis. För i Sverige var man ju mycket misstänksam mot den katolska kyrkan, till och med fientlig. Personligen var Josefina mycket omtyckt av nästan alla människor. Hon hade ett så fint sätt och var så vänlig och älskvärd och begåvad och en underbar person. Men just hennes katolska religion var man mycket misstänksam. En av tidens memoarfattare, Fritz von Dardel, en berömd målare och flitig gäst på slottet, han skrev till exempel i sina memoarer: det enda vi har att förebrå kronprinsessan för är hennes katolska religion, och vi misstänker att hennes biktfader är här för att bedriva propaganda. Sen mötte hon motstånd också på annat sätt. När Karl hade fötts, det första barnet alltså, då 1826, så kom det en propå från statskyrkan om inte det vore ett lägligt tillfälle för kronprinsessan att övergå till den lutherska religionen. Då sa Karl Johan bestämt nej. Vi har lovat henne i äktenskapskontraktet att hon ska få förbli katolik. Strax efteråt så kom det en proposition från Stockholms konsistorium. Det var alltså motsvarande domkapitel. Att kronprinsessan skulle kyrktas i storkyrkan. Och det gick Karl XIV Johan med på. Han kanske inte visste riktigt vad det innebar. Men Josefina blev förtvivlad. Hon tyckte det var ett övergrepp. För att kyrktas betydde på den tiden att en kvinna efter att ha fött ett barn återupptogs sina fulla rättigheter som församlingsmedlem. Och Josefina var ju inte församlingsmedlem i Storkyrkan, hon var ju katolik. Hon var mycket förtvivlad, hon grät mycket, sägs det. Men Oskar, som faktiskt alltid tog hennes parti när det gällde religionen, var rasande. Karl XIV Johan verkade också lite bedrövad enligt källorna. För han tyckte väldigt mycket om Josefina och ville inte göra henne ledsen. Men han kunde väl inte ta tillbaka sitt ja-ord och kyrktagningen ägde rum. Sedan hände följande. 1844 dör ju Karl XIV Johan och kronprinsparet uppstiger på tronen som kung Oscar den första och drottning Josefina. Och de kröns i Storkyrkan i Stockholm. Men de var ju kung och drottning också av Norge och skulle krönas också i Trondheim. Men där blev det stopp. De fick väldigt konstiga brev från biskopen i Trondheim, han heter Riddervold. Han sa inte rent ut, men tydligtvis så hade han dubier att kröna en katolsk drottning. Och det var så också. Och saken kom ut offentligt, kommenterades i tidningarna, både i Norge och Sverige. Och motståndarna till det, både till den katolska kyrkan och till Bernadotterna, det fanns många sådana i Stockholm. De gottade sig förstås åt det här trasslet i Trondheim. Till slut så tröttnade Oskar och skrev ett brev till biskopen i Trondheim och sa att både han och drottningen avstår från kröning där. Och som skäl angav han att en hungersnöd hotade utbryta i norra Norge och Sverige. Och då ville de inte betunga statskassan med kröningsutgifter. Men det var en förevändning, för någon hungersnöd var inte aktuell just då. Det är forskarna helt övertygade om. Och det blev alltså ingen kröning i Norge. När sen Karl den 15, alltså äldste sonen, blev kung, då skedde kröningen i Trondheim direkt, och samma sak med Oscar den andra. Sen kom ju Josefina och Oscar, och särskilt Josefina, att arbeta mycket för den katolska kyrkan på annat sätt. Men jag ska kanske komma till det i ett lite senare sammanhang.